Det är torsdagen den 20 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Varmt välkomna tillbaka till Ledarredaktionens valbevakning. Med blott 24 dagar kvar till valet fortsätter vi nedräkningen och på dagens agenda står skolan. Återkommande, en av de viktigaste politiska frågorna, tycker vi väljare. Jag hörde precis att den i en mätning i veckan rankades som den näst viktigaste frågan faktiskt. Det är också ett område där vi alla har erfarenhet, först som elever under uppväxten, sen ofta som föräldrar i ett annat skede av livet. Och sen ska vi inte glömma bort att det jobbar ju hundratusentals personer inom skolväsendet också. Skolan är ju i Sverige kommunal men regleras ju till stor del med lagar statligt. Så, vad har då hänt under den här mandatperioden? Vad har förändrats med skolan? Vad har förblivit som förut? Vad har regeringen velat göra? Vad har den lyckats med att göra? Och vad har det fått för resultat? Det ska vi prata om idag och till min hjälp för att grotta vidare i det har jag med mig två gäster. Nämligen Linnea Lindqvist, rektor, skoldebattör och krönikör på Expressens ledarsida. Författare till flera böcker om skolan. Varmt välkommen hit, Linnea.
Tack så mycket.
Och en van och kär gäst i podden ska jag tilläggas. Välkommen.
Exakt,
igen.
Nu är jag väl faktiskt stammis på riktigt, tror jag.
Det är du. Ja. En som inte är det är David Lindberg, kanske kan bli statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Och ja, liberal förstår ni då. Varmt välkommen du också, David.
Stort tack, kul att vara här.
Hörrni, vi drar igång direkt. Linnea, du får börja. Vi börjar väldigt översiktligt. Vad är den eller de viktigaste förändringarna som har skett i skolan under den här mandatperioden, tycker du?
Ja, nu har ju inte så, allt har ju inte trätt i kraft, då, men man har ju beslutat. Klubban följer här ganska raskt för ett tag sedan. Så att läroplanerna är väl det allra viktigaste och största. Mm. Betygssystemet som är beslutat, men det har inte börjat gälla då. Även så här lite mindre ändringar som jag tänkte som var 14-mätare för 20 år sedan, men som registerutdrag till exempel. Nu kommer det inte bara synas sexbrott mot barn, även terrorist och terroristbrott och sådana saker.
I vilket sammanhang då? Kommer det
Nej, men när vi rektorer rekryterar så måste vi göra ett registerutdrag på dem vi vill rekrytera. Och förut så syndes ju bara sexbrott mot barn, alltså domar på det.
Okej.
Nu kommer det även synas terrorbrott och grov misshandel och grovt rån och sådana saker.
Okej, liten men viktig förändring tycker
ja.
Du?
Ja, och lite grann kring säkerhet, att det blir lättare att avvisa personer från skolans område och så vidare.
Lite mer sånt. Men det du först nämnde, det var betyg och läroplan. David, vad är det viktigaste ni har gjort, tycker du?
Då skulle jag säga lite som Linnea är inne på, helheten. Hon räknar upp ett antal olika saker, så helheten tillsammans tycker jag bildar en bra grund för att förändra svensk skola i grunden, vilket är viktiga. Och i det, lite som Linnea sa, nytt betygssystem, nya läroplaner, bättre förutsättningar för trygghet och studiero, reglerad undervisningstid, ett reglerat undervisningsuppdrag för lärarna.
Ökad insyn också för friskolor.
Offentlighetsprincipen även för friskolor. Skärpta villkor för friskolesektorn. Registerkontrollerna. Skolsäkerheten. Det finns väldigt mycket, men tillsammans bildar det här en helhet.
Men om du får välja en, vad är viktigt? En eller två får du välja?
Får jag välja två? Ja, men då säger jag att reglerat undervisningsuppdrag för lärarna, så vi ser till att lärarna kan fokusera på det som de är utbildade till, det vill säga att lära ut. Och så säger jag de nya läroplanerna som kommer hjälpa lärarna att göra detta.
Okej, toppen. Vi återkommer till det. Vi ska börja med betyg. Det är en ganska enkel fråga, till och med jag begriper den. Många har kanske inte ens koll på hur systemet ser ut idag, för att vi som börjar bli äldre har ju då upplevt att betygssystemet har ändrats många gånger. Hur är det idag? Vad får eleverna för betyg i grund respektive gymnasieskola? David, bara ta det kort så alla är med.
Ja, men dagens betygssystem är ju bokstäver. A till F, där A till E är godkända betyg och F är helt enkelt underkända betyg. Så det finns alltså en skarp godkänd gräns, kan man säga, i dagens
system. Är det både gymnasie och grundskola som ser likadant ut? Okej. Men så ska det inte vara i framtiden.
Utan då ska vi reformera betygssystemet, för några av de stora problemen med dagens betygssystem är just den skarpa godkänningsgränsen som slår ut väldigt många ungdomar idag, 16% ungefär. av en elevkull blir inte behöriga till gymnasieskolan, vilket ställer till det väldigt mycket för dem. Sveriges lärare har bland annat räknat på det här, att det kostar 25 miljarder för en hel årskohort och inte liksom klarar gymnasieskolan sen inte jobb. Så det är någonting som vi behöver göra någonting åt. Men framförallt är det också en enorm betygsinflation som vi har i dagens system. Det är ett målrelaterat system som inte ankrar i någonting egentligen. Man ankrar inte i nationella proven ordentligt, så att betygsinflationen har skenat över tid. Okay. Och därför behöver vi göra någonting åt det så att vi har rättvisa och rättssäkra betyg.
Hur kommer betygen se ut i praktiken då? Kommer det vara bokstäver eller siffror?
Nej, då blir det siffror igen. Det är siffror. Tillbaka. Så det blir 0-10 denna gång.
Ja.
Så ett 10-gradigt betygssystem, mer finkalibrigt men också enklare då när man ska ankra det i de nya slutproven.
Mm. Linnea, är det här en bra förändring?
Ja, alltså så här, man behöver förstå att det finns inget perfekt betygssystem. Inte i något land.
Nej, men är det bättre?
Det är bättre än vad vi har nu. Mm. Absolut.
Varför
du
det?
Tar ju bort en del. Alltså, det blir liksom... Det kommer inte finnas några direkta incitament att sätta för generösa betyg. Därför att om det diffar för mycket mellan slutprov och skolans snitt så kommer de att kalibreras ner.
Mm.
Så att säga. Så att om lärare sätter liksom 10 år på de flesta eleverna, men då skriver kanske 4 år på slutprov, sen när man skolans snitt, då kommer de kalibreras ner. Då kommer de inte, liksom inte vara 10 i slutbetyg. Så att lärarbetyget är 70% och så är det 30% av betyget i slutprovet då.
Mm. Vi ska ju säga det att vi hade ju Magnus Henriksson, utredare och professor här tidigare, när hans utredning var klar. Då gick vi igenom hur det här systemet fungerar i detalj, så lyssna gärna på den. Ja, är det hans förslag som går igenom nu eller har det förändrats någonting?
Nej, det är i stort sett hela det förslaget som går igenom. Det har inte ändrats i några större delar, utan det är det förslaget som går igenom. Och precis som Linnea sa så är det här betydligt bättre än det tidigare systemet. Det kommer se till att fler elever blir behöriga till gymnasieutbildning, vilket är positivt. Vi är nästan dubbelt så många som inte blir behöriga jämfört med jämförbara länder i Europa. Mm. Vilket är konstigt, för vår kunskapsnivå är inte lägre än dessa länder. Men dessutom så kommer det då se till genom att man just ankrar betygen och kalibrerar dem, se till att betygsinflationen kommer försvinna. Det vill säga att det blir rättssäkra betyg till gymnasiet, det blir rättssäkra betyg när man söker till högre utbildning. Det har vi ju inte idag, vilket inte minst då Handels har visat på, att de kan inte egentligen ta in på betyg längre för att det är inte rättvisande betyg.
Nej, och själv kommer jag in på högskoleprovet, vilket är det enda rättvisa sättet tycker jag.
Vad jag tycker är jätteviktigt, en reform som inte, ja nu får rätt om jag är fem, den har nog inte beslutat, det är ju fler vägar till arbetslivet.
Ja.
Och där finns det ju förslag att göra ett kortare gymnasieprogram som är helt yrkesinriktat, där man sen ska koppla på liksom en yrkesintroduktion.
Mm. Vi kommer dit. Jag tänkte, vi har inte,
ja, och det tänker jag hänger ihop med betygen.
Aha, okay.
Nu när vi inte har en stupstock, ett F. Tanken är att de elever på de lägre betygsstegen, alltså 1, 2, 3, att de ska också ha faktiskt chans att få en yrkesutbildning och sen ett arbete.
Mm, okej, okay. Bra. Då knyter det an där. Från vilken ålder eller årskurs ska man få betyg då?
Det har inte ändrats.
Nej, det kommer vara som idag. Så det är ingen ändring där. Då får man betyg från årskurs 6, så det kommer inte ändras.
Okej, bra. Då har vi lite mer koll på det förra systemet. Hur länge fick det leva? Hur länge har vi haft de här bokstavsbetygen?
De har vi haft sedan 2012, Linnea.
Ja, något på sånt. 11-12.
Det här med att man byter system ganska ofta ändå. Finns det några nackdelar eller fördelar med det? Vad tänker vi om det, David?
Nej, det är såklart ingen fördel att byta system ofta. Utan det är ju stora reformer som tar tid och kraft från alla som jobbar i skolväsendet. Så det är klart inget man önskar. Men när man ser att ett system har så enormt stora problem, de är verkligen rättvisa och det är många barn, unga som slås ut, så behöver vi justera det. Det är vår skyldighet att se till att vi har ett system som fungerar.
Jag vet inte om ni har koll på det, men vad gjorde man för fel då för 15 år sedan när man gjorde om systemet 2012? Linnea, vet vad slog det slint liksom?
Nej, men det har väl slagit slint därför att vi har ju så många andra incitament i systemet. Alltså, man använder ju betyg som marknadsföring.
Mm.
Alla blir glada av höga betyg. Alltså, skolan blir glad, rektorn blir glad, eleven blir glad, föräldrar. Alla blir glada.
Men det är
toppen
partyhöjare.
Om man har jättebra liksom, betygssnitt. Mm. Problemet är ju sen att elever kommer in på gymnasiet och kommer ju inte ut. Alltså, de hoppar ju av för att de inte har kunskaperna.
David, vad är din bild? Kunde man inte förutsäga det här? Det var väl borgerlig regering och liberal skolminister på den tiden?
Alltså, liberalerna har ju varit med och tagit fram de flesta reformer nu som de ändrar.
Ja. Ja.
Och då är ändå det här betygssystemet bättre än det föregående, så att säga. Så att vi jobbar på en halv takt på bättre och bättre betygssystem. Jo, det borde man kunna förutsatt, tycker jag. Nu var jag inte med då, men det borde man ha kunnat sett. Dessutom fanns det ju en övertro på att samtliga lärare i hela landet utifrån betygskriterier eller kunskapskrav som det hette tidigare, ska kunna göra exakt samma bedömning. Det är ju helt omöjligt för lärare att kunna göra det över hela landet, göra exakt likadana bedömningar för varje elev. Det är också ett ytterligare problem med betygssystemet som vi delvis kommer ifrån också med det här när man ankrar det i slutproven.
Och när drar det igång det här med nya systemet då?
Det kommer införas från 2028 och sen så kommer det ta ett tag innan det har liksom trätt i kraft rakt genom hela vägen, okay, så att säga. Men det börjar 2028 och sen inom ett par år så kommer alla.
Min yngsta dotter då börjar fyran nu, så hon kommer börja sexan 2028. Hon kommer alltså ha det här systemet född 2016.
Ja.
Mm. Det förutsätter att Skolverket lyckas med det här lilla skuttet och där de ska ta fram en plattform för det här. För tanken är att det här ska ske digitalt. Digitala slutprov. För så får man tänka, sen ska då lärarbetyget sättas ihop med liksom slutprovet. Sen ska det kalibreras till ett nytt betyg. Det ska skickas hem till eleven under sommaren. Sen ska gymnasieantagningen ta datan. Och allt det här behöver ske på typ 2-3 veckor och hitta ett datasystem för det. När man inte ens kan ta fram digitala nationella prov. Jag är lite skeptisk att det ska vara löst 2028.
Fast herregud, det här görs väl i alla länder. Det måste ju finnas ofta självsystem.
Ja, men problemet är väl att man inte har beställa kompetens. Det är de som ska berätta vad det är för system vi behöver. Så att jag är lite skeptisk att Skolverket kommer lösa det här.
Okej, det var minst sagt allvarlig kritik mot Skolverket. David, fruktar du att Skolverket på 2 år inte lyckas ta fram vad som motsvarar en Excel-snurra som 2 handelsstudenter skulle kunna plocka fram på en helg?
Jag kan säga så här, jag förväntar mig att de kommer lösa det. Regeringen har varit väldigt tydlig. Regeringen har varit ännu tydligare denna gång att de behöver ta in extern expertis. Det finns ju experter på detta område, lite som du säger.
Ja, men motsvarande applikation måste ju förekomma i alla fall ganska liknande, tänker jag.
Sen är ett regelverk som ser lite annorlunda ut. I Sverige är vi ju väldigt, väldigt nitiska med regler. Det får man komma ihåg. Det är inte lika enkelt som i vissa andra länder. Men det är klart att de ska lösa det här. Och det tror jag och förväntar mig att de gör.
Kan det bli så att det här systemet drivs upp av en ny regering efter valet? Eller är alla politiker med på det här? Har du koll på det, Linnea?
Nej, men alltså ja, man kan ju ta fram ett annat system. Du kan ju inte bara riva upp det. Skulle man riva upp det så går man inte automatiskt tillbaka till det vi har idag. Då behöver man ju utreda och ta fram ytterligare ett system, och det tänker jag att man inte kommer göra. Det var väl bra brev, alltså enighet i riksdagen?
Ja, det ska jag säga. Det finns en ganska stor bred enighet
om detta.
Våra röster
är nej såklart, men jag tänker att både läroplanen och betygssystemet och det tänker jag inte kommer rivas.
Det finns ganska bred enighet. Sen finns det alltid partier som du sa som har vissa detaljer de vill skruva på, och det man får vara orolig för är ju att man börjar skruva på det här innan det har implementerats ordentligt och att det då inte riktigt blir så bra som det skulle kunna vara.
En fråga, blir det relativa betyg igen eller kommer de vara målrelaterade?
Ja, det blir en kombination skulle jag säga. Vi går mot det relativa hållet i det här betygssystemet återigen, tanken med slutproven, hur det kalibreras och fördelas. Men det är ju fortfarande i ett målrelaterat system, så är det.
Okej, då har vi fått veta det mesta, inte det mesta förstås, men det vi behöver ha med oss som betyg. Barn födda 2016 och framåt kommer alltså få betyg både i grundskolan och gymnasiet 0-10. Det kommer inte finnas någon skarp, eller det kommer inte finnas något icke godkänt betyg, utan man kommer få betyg helt enkelt. Och detta kommer delvis avgöras genom slutprov. Linnea, glömde jag bort någonting eller någonting ytterligare?
Nej, jag tänker bara att jag är bara orolig för liksom den tekniska lösningen för att få ut det här för en hel årskurs. Därför att niorna ska in på gymnasiet, gymnasieantagningen kan ju inte börja i augusti i det arbetet. De behöver ju ha några veckor på sig. Så att det här behöver ju lira, och liksom, det kommer bli en inkörsperiod givetvis innan det funkar helt felfritt.
Men vi kommer få ett mycket bättre betygssystem tack vare regeringen, det vill jag ändå säga.
Ja, det är bättre än vad vi har nu.
Ja, okej. Okay. Regeringen håller med sig själva och Linnea gör halvtumme upp i alla fall. Vi går vidare. Läroplanen har vi också nämnt. Det var ju en av de sakerna som Linnea beskrev inledningsvis som en av de stora reformerna. Jag skulle börja, Linnea, vad är det som förändras?
Ja, nu kan jag säga att jag satt som expert i utredningen och nu sitter jag och övervakar arbetet bara för transparensen.
Ja, ja.
Nej, men jag tycker att jag har ju varit irriterad jättelänge på att vi... Att vi har liksom styrdokument, för styrdokumenten är ju liksom, det är vår ryggrad i skolan. Det är superviktigt med kursplanerna och läroplanerna. Och de har ju inte varit anpassade, de har inte skrivits utifrån hur vi enligt vetenskap och forskningen vet hur barn lär sig. Hur man tar till sig information, bearbetar information och lagrar den och sen återanvänder den. Så okay. nu kommer det skrivas fram principer, och det vi är ganska unika i världen nu, det är att skriva fram undervisningsprinciper in i styrdokumenten. Det är inte många länder, vad jag vet, som har det. Och det tror jag är jättebra, därför att det kommer ju sända signal till lärosätena, alltså till lärarutbildningarna. Och det kommer bli en hjälp för lärare som... Och det kommer bli svårare för rektorer att köra sitt eget race.
Okay.
Man kommer inte kunna vara lika liksom innovativ och testa sig fram och använda eleverna som försökskaniner. Utan det kommer skrivas fram i kursplanerna. Inte bara vad vi ska undervisa om, utan även hur det ska gå till.
David, om vi är superkonkreta. Mm. Läroplanen, är det en läroplan för grundskolan och en för gymnasiet?
Om man är väldigt slarvig så kan man säga så. Sen finns det olika läroplaner. Det finns ju anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan,
ja, det förstår
samskolan,
jag.
Ja. Det finns specialskolan.
Ja, okej, det förstår jag. Men för varje skolform ungefär då?
Ja.
Hur mycket förändras de? Om vi börjar med volymen, blir de längre eller kortare nu?
Förhoppningsvis, ja, de blir nog längre på totalen.
Däremot, fler tecken alltså?
Fler tecken på totalen, men det är för att kursplanerna blir längre. Lite som Linnea var inne på, att det blir mycket tydligare vad eleverna förväntas lära sig, när de förväntas lära sig det och i vilken ordning. Det vill säga progressionen är mycket tydligare här än i tidiga läroplaner. Däremot de inledande delarna, där kortar vi ner ordentligt. De har svält över tid sedan den här läroplanen.
Och det är det som har varit diskussion om där, vilka var det, eller RFSU menade att det var förfärligt att sexualundervisning inte nämndes i den inledande delen.
Ja.
Vad kallas den för någonting? Är det läroplanen?
Inledande delarna av läroplanen.
Okej, okay. Men hela läroplanen är alltså inklusive kursplaner,
ja,
också?
Korrekt.
Då är vi med, blir lite längre kanske. Om ni får in mycket nytt så antar jag att det är mycket annat som försvinner ut. Vad försvinner ut?
Ja, framförallt så är de inledande delarna som försvinner ut. De blir väldigt mer koncisa.
Vad var det fel på det som var stod där tidigare?
Ja, men där var det liksom, när det står i de inledande kapitlen, då betyder ju det att man ska jobba med det liksom i alla ämnen, hela skoldagen, i allt man gör. Och att vi nu har liksom gjort dem mer stringenta, kortat ner dem, gjort dem tydliga vad det är som är skolans ryggrad, så innebär det att man inte kommer prata kanske sex och samlevnad på träslöjden, utan man gör det biologi, samhällskunskap och så vidare.
Ja.
Annars var det på min tid ganska populärt att tälja trädildos på träslöjden. Det försvinner alltså nu.
I alla fall i undervisningssyfte, så att säga, att man ska göra.
Jag skojar naturligtvis, det var ju inte riktigt i undervisningssyfte, men vi hade väldigt slapp träslöjdsmagister som ägnade sig åt annat. Jaha, okej.
Men det är precis, jag bara får fortsätta det, ja. Linnea säger. Du nämnde RFSU och kritiken mot det, men det vi gör är ju att lyfta ut delar från de inledande delarna så att, och sätter in dem i rätt kursplaner, så att det har ett tydligt undervisningssyfte. Det vill säga att det som står i inledande delarna är ju det som gäller för alla, hela skolan, alla ämnen, och då ska det vara just det. Till exempel att det är oerhört viktigt att alla som går i grundskolan lär sig läsa, skriva och räkna. Det är ju någonting som är viktigt i alla ämnen, medan just kanske sexualundervisning ska hanteras i de ämnena som är till för sexualundervisning.
Linnea, du som lärare, använder man läroplanen rent praktiskt?
Ja, absolut. Det är vårt viktigaste.
Gör lärare det generellt? Vet
ja,
vi gud, det?
Ja, absolut. Det gör jag. Det är liksom, det är ju vår ryggrad i skolan. Och jag tycker att det är intressant. Sen är det inte enkelt det vi gör när vi skriver in undervisningsstrategier. De vilar på kognitionsvetenskapliga principer. Alltså hur lärande går till i barns hjärnor med arbetsminne, långtidsminne och så vidare. Och den forskningen står ju inte still. Så att man behöver vara väldigt, väldigt försiktig. Och det är vi väger ju varje ord på guldvåg. Så att vi inte skriver in att så här, alla ska göra precis på det här sättet. Nej, men det kanske kommer om ett år studier som visar att det där ökar den kognitiva belastningen. Vi ska inte alls göra det. Utan vi har ju tagit fram... Det kommer ju bli mer generella undervisningsprinciper som kommer gynna alla elever. Liksom.
David, det här med undervisningsprinciper... principer där man skriver faktiskt hur lärande går till då utifrån en antagen då vetenskaplig bakgrund. Är det något nytt i läroplanen eller har det funnits tidigare?
Ja, det har funnits tidigare, men då får man gå tillbaka till läroplanen från 69. Om jag inte minns fel fanns väl spår av den 80, kollar jag på Linnea om du säger, men framförallt är läroplanen från 69. Mm. Det går vi tillbaka till nu. Det finns ju exempelvis inte minst inom barns tidiga läsinlärning, the simple view reading eller phonics, väldigt tydligt vetenskapsbelagt. Det här är den bästa metoden om man vill lära små barn att läsa. Ja, då tycker jag att det är vår skyldighet att faktiskt se till att den används i klassrummen och inte att det är ett smörgåsbord där man får använda vilken metod man vill. Vi ska använda den mest effektiva metoden och se till att det sker i alla klassrum. Det tror jag är jätteviktigt.
Linnea, som praktiserande pedagog, känner du dig att det finns en trygg vetenskaplig grund för dig att stå på som du känner dig trygg med?
Absolut. Sen är jag så nördig och läser otroligt mycket skolforskning. Men, och mycket av det kommer ju finnas med. Jag tänker att det här är ett jättebra stöd för lärare att veta, för att det är så att vi blir dränkta i alla de här pedagogiska trenderna, hemmasnickrade metoder, konsulter som vi kommer att lära oss olika sätt att göra saker. Men det har ju ingen evidens. Det som har evidens är det vi vet, att man har gjort stora experimentstudier i världen. Man har följt hundratusentals elever under många år och testat och implementerat olika sätt att se vad som funkar bäst. Och det är den vetenskapen som vi bygger här på. Det vi vet internationellt, jag menar en hjärna oavsett om det är Sverige eller England.
Mm. Motsvaras det här, det ni beskriver närmast som ett vetenskapligt konsensus, av hur man läser pedagogik på lärarhögskolan idag?
Nej.
Nej,
skulle jag säga. Det är därför vi reformerar lärarutbildningen också. Då glömde jag säga i början. Det är en jätteviktig del i detta, så att se till att lärarutbildningen...
Ja, än viktigare tänker jag nästan.
Ja, så till att läroplanen och lärarutbildningarna går hand i hand. Det vill säga att man lär sig det på lärarutbildningen som man sen också kommer se i läroplanerna. Då blir det ett väldigt bra stöd för alla lärare. Så är det ju tyvärr inte idag. Lärarutbildningarna ser väldigt olika ut. De har väldigt olika innehåll, olika kurslitteratur, olika mycket, hur mycket lärarledd undervisningstid man har, vilket ju inte är bra alls. Vi har vissa lärarutbildningar som håller hög kvalitet inom vissa områden, sämre på andra, och vissa som tvärtom så att säga. Så att det är en jätteviktig del att alla kommande lärare som har gått lärarutbildning känner sig att de får med sig det de behöver för undervisningen i klassrummet och det de möter i klassrummet, och så är det tyvärr inte idag.
Men du beskriver alltså att lärarutbildningen då, som ändå ges av högskola och universitet, delvis håller en undermålig nivå rent vetenskapligt. Det är ju minst sagt allvarlig kritik.
Ja, det skulle jag säga. Och det finns det flera studier som bevisar.
Den är rättfärdig. Den kritiken är ju... Och grejen är den, det jag är orolig för, det är nu sker en stor kulturförändring. Det är den vi liksom kickar igång nu med kursplanerna, ny lärarutbildning och så. Men många av dem som ska genomföra kulturförändringen på lärarutbildningen är ju högljudda motståndare. De tycker ju inte att man ska välja en inriktning. Utan att det ska fortsätta vara ett smörgåsbord. Och att, för det är också så att väldigt många lärarutbildare använder sin egen skriven litteratur i sin undervisning. Och när den nu kommer bli relevant, många av det. Det är mycket personliga privilegier här som kommer försvinna. Många kommer inte ha kurser på lärarutbildningen längre. Och det är ju väldigt populärt att ha det, för att det är många studenter och liksom man får finansiering. Så att det här, nu sätter vi riktningen att vi ska anpassa undervisningen till hur lärande går till. Och det betyder att vi får evidensbaserad undervisning. Det är väldigt bred evidens. Sen finns det väldigt mycket bra tilläggskunskap i utbildningsforskning och så. Men den svarar inte på frågan hur lärande går till. Och det är det som vi som samhälle vill ha svar på. Hur får vi mest pang för skattepengarna vi lägger på skolan? Mm.
Jag ska avsluta det här området med samma fråga. Kommer det verkligen bli så här, eller kan en annan politisk majoritet tänka annorlunda, eller vet vi att de gör det? David, har du koll?
Ja, men jag skulle säga att i huvudsak så kommer inriktningen ligga fast. Det tror jag inget annat parti orkar riva upp. Men däremot är jag orolig för att det kommer suddas ut. Att de inledande delarna kommer fyllas av andra saker igen. Att det kommer bli otydligare vad eleverna ska lära sig när. Och att delar av reformen därför förfelas. Och att det inte blir det här tydliga stödet som vi behöver till alla lärare ute i klassrummet. Som ser till att vi faktiskt undervisar på det sätt som vetenskapen säger. Så att alla våra barn och unga kan lära sig så mycket som möjligt under sin undervisning. Och det är jag lite orolig för.
Vad är din uppfattning när du pratar med folk från de rödgröna partierna, Linnea? Är de med på det här spåret också, eller finns det...
Ja, men det är lite blandat. Jag skulle säga att Om man ser oppositionen, de klår ju regeringen i skolsystemsfrågorna, men regeringen klår ju oppositionen i liksom skolans innehållsfrågor, så att säga.
Det är bara Liberalerna som har båda delarna.
Ja, men ni kan inte samarbeta med oss. Ni kommer inte få igenom något av det som ni vill, för ni samarbetar med fel partier för det. Men vad jag skulle säga är att jag är orolig för att nu pratar vi mycket om kognitionsvetenskap, the science of learning, science of reading. Jag är lite orolig för att om det här börjar urvattnas, att vi gör det till någonting det inte är. Att det liksom muteras för varje liten förändring man sen gör. Så att jag hoppas att det vi nu skriver fram, och det sitter flera professorer i kognitionsvetenskap som verkligen, är liksom, verkligen tänker på det här, att vi inte ska måla in oss i något hörn nu, utan att det ska vara generella principer som kommer gälla över tid. Jag är lite orolig att det här, om det börjar muteras och skrivas om och ändras i olika delar, att det blir någonting som det inte är. Och då kan det bli skadligt snarare än att det hjälper
eleverna. Du ser sugen ut att kommentera där.
Jag skulle säga att jag är för alla oppositionspartier, alltså Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, alla har varit inne i olika delar och vill mjuka upp det. Inte minst kopplat till undervisningsstrategierna har de ju alla uttryckt att de inte tycker att de kanske ska finnas i läroplanerna. Men tar man bort det så förloras en del av syftet med de nya läroplanerna. Så det är jag orolig för. Mm. Och sen vill jag bara få svara lite kort att offentlighetsprincipen sa vi samma sak, att de andra kommer aldrig gå med på det. Vi fick med dem på det. Jag tror att vi kan få med oss de
får
partierna.
Du med dig Moderaterna på Fasutaktiebolagen?
Ja, om vi får lite tid
då
för det.
Då ska du få en gula enkan buda till Utbildningsdepartementet.
Om han finns kvar då, det kanske en annan statssekreterare som dyker upp
den. Nej, men jag har jättesvårt att tro att det skulle gå igenom.
Vi kommer till systemet sen. Jag har bara en fråga till. Läroplaner görs ju också ganska ofta om. När gjordes den senaste läroplanen?
2011.
2011. Det var också en liberal regering på den tiden.
Absolut. Och den var också betydligt bättre än läroplanen från 94, vill jag säga.
Okej. Okay. Men varför blev inte den tillräckligt bra 2011 då? Vad var det man inte visste då som vi vet idag?
Jag skulle säga att underlaget inför man skulle ta fram den läroplanen var ungefär liknande som det underlaget, alltså den utredning vi hade. Inte lika långt i alla delar, men det var ganska bra underlag. Sen i den vidare processen så höll man inte i arbetet tillräckligt hårt, skulle jag säga. Vi har ju tillsatt en expertgrupp för att se till att betänka intention också genomförs fullt ut. Det tror jag var nödvändigt för att se till att verkligen det blir så som man har tänkt sig fullt ut. Det gjorde man inte under den förra alliansregeringen och det har vi sett till att vi gör denna gång så att det blir.
Mm. Och när träder den kraft?
2028.
2028 det också.
Det är ett väldigt viktigt år för svensk skola.
Nej, men man pratar mycket om skola 28 och det är ett paket av det. Då har vi 10-årig grundskola också. Så förskoleklassen försvinner ju. Så det är en hel del som händer. En del saker är ju redan igång och det börjar gälla 1 augusti och vissa grejer och sådär. Men sen är det 2028 som är liksom the big bang. Det är då det händer.
Mm. Då är det mycket som ska finnas på plats.
Ja, C-året kallar vi också.
Vi får se. Jag gick in och tittade lite på siffrorna och kollade att grund- och gymnasieskola då, som vi främst pratar om här, kostade drygt 200 miljarder spänn 2024, vilket var det senaste året jag hittade statistik från. Det är drygt 3% av BNP, 3,3. Det är nästan helt oförändrat jämfört med de äldsta siffrorna jag hittade där från 2003. Det verkar ha legat där 3,2, 3,3, 3,4... Under en 20-årsperiod. David, betyder det att är det en ganska lagom nivå eller bör den öka eller minska?
Jag tror att det är en relativt lagom nivå. Det som har hänt över tid är ju att fördelningen av vad de där pengarna går till har förändrats. Vi ligger mindre pengar på undervisning idag och mer pengar på annat. Alltså lokalkostnader eller administration eller vad det nu kan vara. Det tror jag är ett problem. Vi behöver
det låter inte optimalt.
Det är inte optimalt. Vi behöver flytta om så mycket pengar som möjligt går till det, alltså till lärandet. Vad har vi skolan till? Jo, för att lära ut utbildning. Alla pengar som går ska fördelas till det och mindre pengar ska läggas på administration och kringkostnader.
Så smart var inte jag så att hitta en tidsserie på det. Men om jag tittar än hur mycket skolan lägger på undervisning i förhållande till BNP, skulle det visa större svängningar över åren då? Alltså?
Jag tror att du skulle se, om jag minns rätt nu, en nedåtgående trend över tid på hur mycket som går till undervisning. Och framförallt om man jämför med andra länder så lägger vi mindre pengar på undervisning än dem, men mer pengar på totalen. Det vill säga att vi lägger mer pengar på kringkostnader än på undervisning.
Man får tänka att Sverige har ju gratis skolmat och skolskjuts. Det är det inte många andra länder som har.
Nej, det är sant. Men nu tänkte jag själva undervisningen här. Mm. Vad har ni gjort under de här 4 åren för att ändra på det? Har ni lagt mer pengar på undervisningen?
Ja, men det skulle jag säga. Vi har ju lagt väldigt mycket pengar på exempelvis sådana saker som läromedel. Vi har också förändrat lagstiftning kring att alla elever har rätt till läromedel. Det var, skulle ha tillgång till, alltså väldigt otydligt tidigare. Vi har reglerat som man bemannade skolbiblioteken. Vi har statsbidrag för böcker, skönlitteratur. Satsat väldigt mycket på undervisningsnära kostnader så att säga. Och vi har ju nu det som jag inledde med att säga, reglerat undervisningsbidraget för lärare. Det är ju en jättesatsning på undervisning för att lärarna ska ha tid att planera, genomföra och efterarbeta sin undervisning.
Mm, okej, okay. Nu kan inte jag beslå det med lögn här för jag har inga siffror, men vi får ta det på orden. Linnea, är det din uppfattning också att den här regeringen har lagt mer resurser på själva undervisningen?
Ja, men man har ju pekat en riktning vad man vill. Man vill att elever ska ha tillgång till böcker, man vill att det ska finnas skolbibliotek och så. Sen är reformen underfinansierad. Man finansierar dem ju inte fullt ut.
Okej. Och jag ska säga till lyssnarna, jag har inte kollat upp det här själv. David säger att man har satsat mer, så får vi räkna hemma på kammaren sen.
Det är så svårt där att jämföra kostnader. För det handlar ju som sagt om vad som är avgiftsfritt i olika länder och så vidare. Mm. Men det är något någon ekonomforskare har gärna fått titta på.
Men jag tänker, ibland så får man ju höra surpuppar som säger att skolan är så underfinansierad och att det dras ner på skolan och sånt hela tiden. Det stämmer ju inte i förhållande till BNP, och liksom i reella termer så eftersom vi blir rikare och rikare hela tiden så får ju skolan också mer pengar. Men eftersom lärarlöner och sånt stiger med BNP så att, jag menar, i förhållande till BNP så står det ju ändå tämligen stabilt över tid, kan man ju säga.
En annan intressant om man pratar tidsserie är om man läser förstatutredningen, Thomas Perssons utredning hur förstatligandet skulle till, som såklart vi alla läser. Där kan man se över tid, desto större andel av skolans finansiering staten tar, desto mindre tar kommunerna. Så att det staten lägger till skjuter kommunerna över tid bort.
Ja, det är klart.
Så att säga. Ja, och med det är ju också ett väldigt stort problem, ska jag säga, eftersom kommunerna ändå är huvudansvariga för svensk skola och ska leverera enligt lagstiftningen det som finns. Men om de tar bort kostnader när staten skjuter till, så blir det ju en underfinansiering i botten ändå. Kommunerna borde ju istället matcha upp, eller ännu bättre, som vi liberaler tycker, behöver förstatliga skolan. Staten behöver ta ett kliv fram.
Nej, men och sen får man ju tänka på det. Jag har ju läst över 2000 kommunala budgetar, och det vi ser är ju effektiviseringskrav där man med mindre pengar ska göra mer. Och det har vi sett över tid. Jag har ju läst budgetar i ganska många år. Och det ser vi att i kommun, för det är så här, kommuner kan ju gå jättemycket plus, men man har ändå nedskärningskrav på skolan, för att det finns en tanke om att man alltid kan bedriva undervisning till högre kvalitet till en lägre kostnad om man blir mer effektiv. Och det ser man ju, så att kommuner går med plus betyder inte att skolan får mer. Att staten lägger mycket pengar på skolan till huvudmännen betyder inte att alla pengar kommer till klassrummet.
Nej, men så är det förstås. Linnea, vad har hänt med lärarnas situation under den här mandatperioden? Lön, arbetstid och övriga villkor, hur har det förändrats?
Nej, men inte så mycket. Det kommer ju förändras när man reglerar undervisningsuppdraget. Och det kommer ju, det är ju nästa år, eller hur?
Det är, ja, är det den stora förändringen du skulle säga?
Det blir en stor förändring. Jag tror att många rektorer redan börjar klia sig i huvudet och tänka, hur ska vi nu göra med de här fem eller sju olika mötena varje vecka? De kommer inte tid för.
Okay.
Så att jag tänker så här, det här skolpaketet som nu regeringen har klubbat, och det är väl kanske någon grej kvar man ska klubba också. Där behöver man ju tänka att man ska se det som en helhet. Och vi ska inte tänka så här, nu ska vi göra det här och allt vi gjort tidigare. Nu måste vi rektorer börja tänka, vad ska vi sluta göra? För det kommer vara massa saker vi måste sluta göra. För att vi ska då kunna få...
Men bara så jag fattar, vad betyder det i praktiken att reglera undervisningsuppdrag?
Nej, men nu finns det inget maxtak för hur mycket lärare kan undervisa. Du kan undervisa 1300 minuter i veckan på en skola och 900 på en annan. Och det kan vara olika ämnen, olika stadier. Och på gymnasiet har man ju kurser och så vidare. Och sen är det så att vi har ju, de går ju på ett bilaga M-avtal, lärarna. Så de har ju en reglerad undervisningstid som rektor förfogar över. Det brukar vara runt 35 timmar i veckan. Så de har begränsat, de har årsarbetstid då. Så att, men skulle man sluta eller någonstans där. Och sen har man då förtroendetid som rektorer inte styr över. Det är 10 timmar ungefär. Sen får man alltid kritik när man säger så, för jag har årsarbetstid. Men om lyssnarna ska förstå ungefär, så ungefär det, så är det fördelat.
Okay.
Och det gör, och nu reglerar man ju då att undervisningstiden har ett visst intervall för varje stadie. Och det gör ju att rektorer kan inte lägga 1300 minuter om intervallet då är 1040 till exempel, eller 960 minuter. Och sen är det så att sen ska ju då i det här nya, då ska ju de också ha garanterad planeringstid för att för- och efterarbeta undervisningen. Och det ska ju vara i motsvarighet då till hur mycket du undervisar. Och så är det ju inte idag. Idag kan du undervisa 1080 minuter, men du kanske har 240 minuter planering till exempel. Och det kommer ju inte gå längre. Och eftersom att planeringen och undervisningen ska lira nu, så kommer det ju inte gå att ha massa skolutvecklingsmöten och massa andra saker som lärarna ska hålla på med. Och då måste vi rektorer börja tänka, vad ska vi sluta göra?
Okej, jag begrep faktiskt inte det där helt och hållet. David, ska du göra ett försök att förklara för mig? Vad handlar det här om att reglera undervisningsuppdraget?
Nej, men det är två delar då, om jag ska försöka på ett annat sätt. Det ena är att vi reglerar hur mycket max en lärare ska få undervisa. Okay. Och det andra är att vi reglerar hur minsta nivå en lärare ska ha för planeringstid för att förbereda de här lektionerna.
Står undervisa. Inte det här i lärarens avtal?
Nej, det står inget avtal
det
idag.
Det togs bort. USKE
95
bort.
Tog undervisningsskyldigheten som det hette då.
Så parterna förhandlar inte om det här alltså? Utan...
De parterna parterna förhandlar om det.
Jo, men
det
finns inte faktiska siffror.
Nej, inte faktiska siffror. Okay, så att idag, precis som Linnea beskriver, kan det skilja väldigt mycket mellan olika skolor, men det vi vet över tid är att lärare undervisar allt mer över tid och att de får allt mindre tid för att planera det de ska undervisa. Mm. Nu ser vi till att vi sätter gränser så att alla lärare i hela landet, oavsett vilken skola man arbetar på, har tid för sin planering. För det är det viktiga, att man hinner planera undervisningen så att man kan genomföra den på så bra sätt som möjligt. För det vet vi också, att lärares undervisningsskicklighet, vilket hänger ihop såklart med att man hinner planera sina lektioner, är det som har bäst effekt på det, alltså på det elevernas lärande och det de tar med sig från lektionen.
Men på hela lärarkollektivet, innebär det här mindre undervisningstid?
På ett generellt plan så ja, lite mindre undervisningstid.
Då måste vi väl anställa fler lärare?
Ja, det är därför vi finansierar reformen med 2,6 miljarder årligen.
Mm, okej. Okay.
Och sen bör man tänka på det med de nya läroplanerna där vi skriver fram undervisningsstrategier. Vi vill att vi ska utgå från hur barn tar till sig information och bearbetar den. Det är ju dyr undervisning på det sättet att man behöver ha bra timing i den. Man behöver veta vad man gör. Lärare kommer behöva mycket tid att läsa in sig. Man behöver vara väldigt noga hur du konstruerar en instruktion. Du kan inte bara liksom, om du ska jobba på det här på evidensbaserat, då kan du inte bara lägga fram en bok och säga så här, ja men nu ska ni lära er om andra världskriget, ni får läsa själv på de här sidorna. Det här sättet att undervisa som vi vill liksom sätta ut en riktning, det kräver väldigt mycket förberedstid och efterarbete för lärarna så att de på djupet kan konstruera sin undervisning så att eleverna lär sig så mycket som möjligt. Så att det är därför jag pratar om ett paket. Man kan inte ta en reform och liksom ur sitt sammanhang. Mm. Utan allt det här skapar en riktning mot att konstruera undervisningen utifrån hur lärande går till.
Men vad säger du, Linnea, som lärare? Får David inget godkänt för den här reformen?
Ja, det har behövt haft mer finansiering givetvis. Mm. Jag tycker att alla reformer borde vara 100% finansierade. Så, men
och 2,6 miljarder inte. Räcker till vad?
Det räcker inte till alla 5000 skolor som ska ha fler lärare.
Nej. Men är det helt otillräckligt? Är det liksom en tiondel eller är det hälften?
Nej, men jag hade sett att man kanske hade fyrdubblat det. Fyrdubblat, hade varit okay. Rimligt till att börja med. Och sen...
Ja, det var mycket pengar.
7,8 miljarder till.
Det sen blir... kan man ju bara då säga då, eftersom kommunerna återigen är huvudansvariga för skola och undervisning. Det här finns ju redan, de är ju redan skyldiga att se till att lärarna kan planera och genomföra sina lektioner. Man kan ju tycka att kommunerna, nu när de inte har tagit ett ansvar, kan ta det ansvaret nu och hjälpa till, så att säga. Mm. Det är ju fullt rimligt, och klarar de inte av det ansvaret så är staten beredd att ta över.
Hörrni, vi ska hinna med ett ämne till innan vi är färdiga idag. Vi kommer förstås inte hinna med allting då. Men vi ska prata om det här med, som Linnea redan varit inne på, det här med aktiebolagsskolor som har varit det politiskt absolut hetaste, får man säga, så ganska många år. När man pratar skola så har man pratat friskolor, så har man pratat om just aktiebolagsskolor. Hur är läget där, Linnea? Vad är på gång där?
Nej, men alltså, där har ju Liberalerna sagt bra saker. Problemet är att de samarbetar med partier. Jag kan inte se att Moderaterna kommer ändra sig. Bara säga, jo, men absolut, vi fasar ut aktiebolagen.
Men bara kort så alla är med, det tror jag inte alla lyssnar med. Varför är det dåligt med aktiebolag i skolan?
Men dels är det ett hot mot rikets säkerhet, har ju FOI slagit fast, utifrån att man kan inte följa ägarstrukturerna när man var utländskt ägande. Mm. I Sverige har vi ju liksom, det är ju fridrag kraft i princip på skolmarknaden. Mm. Och aktiebolagslagen har ju inte som syfte att maximera liksom kunskapsinhämtningen hos eleverna. Det står ju väldigt explicit i aktiebolagslagen att syftet är ju att göra vinst. Och det är inte rimligt att vi har skolor på börsen. Det är inte rimligt att vi har en associationsform som inte är anpassad för skolverksamhet. Och det skapar så många följdproblem med värdeöverföring och massa olika saker. Så nej, vi ska inte ha aktiebolag.
David, ska vi ha aktiebolag på skolmarknaden?
Nej, som liberal så tycker ju inte jag det heller. Av vissa av de skälen som Linnea beskrev. En associationsform vars främsta syfte att göra vinst passar sig inte för skolverksamhet. Däremot, det finns ju SVB-bolag eller andra i aktiebolagsform som man skulle kunna tänka sig, men som är bättre anpassade efter att bedriva just utbildning. Men det är inte aktiebolagen tyvärr. Vi gillar ju aktiebolag annars på andra marknader, men man ska också komma ihåg att det här är ingen välfungerande marknad. Det är en så kallad kvasimarknad som jag tror Magnus Henriksson som du tidigare har nämnt, där priset sätts på förhand, man får betalt på förhand, det är bristfällig information. Det är ingen välfungerande marknad och därför fungerar inte aktiebolag.
Det är en konstruerad marknad som försöker utnyttja marknadens dynamik och i viss mån har gjort det också, men också har lett till andra, kan man säga. Så
massa följdsjukdomar. Nej, men då sen en annan absurd sak. Det är så här, det står inte i skollagen att skolpengen ska användas till skolverksamhet. Det hade varit en bra början.
Jag är med er på det här. Det vet poddens lyssnare så tidigt. Men det är inte ledarsidan som helhet. Och det är ju inte Moderater och Kristdemokrater eller Sverigedemokrater, vad jag vet.
Nej, precis.
Eller Centerpartister för den delen. David, hur går det att prata med andra borgerliga partier och hur går det att prata med Sverigedemokraterna om detta?
Men det rör på sig framåt. Det jag vill säga att vi är överens om inriktningen. Och det tycker jag att ändå, Linnea kommer säga att det är otillräckligt. Och jag håller med, det är otillräckligt det vi gjort hittills. Men vi har ändå skärpt villkoren för friskolesektorn. Det vi har varit överens om, att ta de första stegen, men vi behöver ta flera. Med Sverigedemokraterna har vi Sverigelöftet, där vi är överens om att ansvarsfullt fasa ut vinstintresset. Sen behöver vi bli överens om detaljerna, men det är steg på vägen. Jag tror att det är fullt möjligt att fortsätta de här diskussionerna och ta steg åt det här hållet. Det ser inte alls som uteslutet. Det lät exakt likadant vad det gäller offentlighetsprincipen. Vi levererade på offentlighetsprincipen ändå. Det kommer vi kunna göra på det här också.
Om jag säger att det här är lite att ändå sminka grisen, för att de fundamentala problemen med marknadslösningar på skolmarknaden, med hur elever fördelas, vilka som går till vilka skolor och den totala så att säga elevpopulationen, konsekvenserna för dem. Förstår du mig då? Alltså, är det inte aktiebolagen och vinstintresset som är grundproblemet, och så länge det finns så spelar inte det andra så stor roll?
Ja, jag tror att det är absolut, du har en poäng i det. Sen tror jag att att genomreglera skolan igen, som vi alltså att staten kliver fram och tar större ansvar, också kan göra väldigt mycket. Reglerad undervisningstid eller reglerat undervisningsuppdrag kommer göra också mycket för att se till att lärarnas förutsättningar förbättras i alla skolor. Det går inte att kringgå. På samma sätt kan vi ta steg inom andra områden med bemannade skolbibliotek, läromedel, speciallärare eller oavsett vad det är. Men det är klart, vi behöver göra saker här också. Det jag menar är att det är en pågående process där vi tar steg. Vi har övertygat de andra partierna om offentlighetsprincipen. Det finns inget som säger att vi inte skulle lyckas övertyga dem även om detta.
Det är ju hundratusentals elever som går i aktiebolagsskolor, varav absoluta majoriteten är jättenöjda, och föräldrar också, de har bra undervisning och sånt. Det går ju inte att komma bort ifrån. Att ta deras skola ifrån dem, det är ju för det första elakt mot dem, och för det andra så är det ett politiskt uppdrag som är ett kamikaze-uppdrag.
Det är ingen skola som behöver stänga. Alltså man byter associationsformen till en annan till en annan ägandeform. Det är ingen skola som kommer lägga ner.
Och sen kan
sen kan det vara vissa huvudmän som bara, nej, men jag vill inte driva skola, men så är det idag också. En friskola kan alltid lägga ner. Staten kan aldrig tvinga företag att fortsätta drivas om inte staten äger företaget själv, så är det ju. Men det jag vill säga är också att regeringen har ju tagit väldigt mycket fokus på frågor den här mandatperioden som inte har en politisk risk. Men när vi pratar om aktiebolag och vinster, där har vi en stor politisk risk och det är en stridsfråga.
Ja, det var min poäng där.
Precis, så det är ju, och jag tänker känna när man pratar om att man har skärpt villkoren, det man har gjort då, det är att man har säkrat skolkoncernerna från konkurrens, för att nu blir det svårare att starta friskolor, vilket gör att man gynnar de som redan finns på skolmarknaden. Så att det man har gjort är att man har ju hjälpt skolkoncernerna att växa. För de kommer ju köpa upp jättemånga De kommer köpa upp nu de sista små liksom, friskolorna. Så vi kommer ha ett oligopol bara med, multina, med stora skolkoncerner, ofta med utländskt ägande.
Kort kommentar, David.
Ja, nej, jag håller ju såklart inte med. Det vi ser till är att vi säkrar ekonomin hos de friskolor som finns så att man inte kan stänga ner just på dagen som har hänt. Och dessutom det här med att de stora köper upp de små, det har ju skett över tid. Så det, jag tror att det här gör varken från eller till för det. Men jag vill inte heller hålla med om att vi inte tar en politisk risk. Hela de förändringar vi har gjort och stödsystemet har fått jättestark kritik. Inte minst av liksom specialpedagoger överallt. Vi var inne på tidigare RFSU som har skrivit ganska, ja, skulle jag säga, falska saker om vad det är vi vill. Att vi vill avskaffa hela sexualundervisningen. Alltså vi har fått kritik för det vi gör, så det håller jag inte riktigt med om.
Jag menar politisk risk i riksdag, regering. Alltså det är ju inte lika stor politisk risk att sitta och prata om läroplaner än att man vill fasa ut aktiebolagen när man också vet att de flesta ägarna till skolkoncernen är för detta politiker.
Det får lyssnarna själva fundera på. En sista fråga. Vi kommer ju få resultatet av nästa PISA om några veckor. Det är väl på tisdagen?
Sjukt spännande. Tisdag före valet.
Valveckan. Ja, vad säger du David? Är det din och Lotta och Simonas skolpolitik som kommer visa sig då, eller är det den tidigare regeringens?
Ja, men det sanna svaret är väl en blandning, om man ska vara helt ärlig. Det är klart att de förändringarna vi har redan gjort och den kulturförändringen vi har påbörjat kommer förhoppningsvis att synas lite grann, men det är svårt att säga att det är allt, varken vår så att säga, tack vare oss eller om det går åt fel håll så att säga, att det är vår skuld, utan det är nog en blandning.
Vem var det politiska ansvaret för nästa visa?
De 2025, vad måste de ha gjort?
Jag tror att de skrev 25, ja.
Ja, precis, våren 25.
Ja, vad säger du, Linnea? Vem har det politiska ansvaret för nästa PISA?
Nej, men det är som sagt blandat. Man behöver ju... Jag är lite, alltså så här, det finns inget egentligen som tyder på att det skulle ha blivit så mycket bättre när man tittar på andra screeningar och prov som vi gör. Så att jag är ju ganska pessimistisk faktiskt. Sen måste man säga att PISA är inget toppentest. Alltså det är ju inte ett rent läroplanstest. Det är väldigt mycket förmågetest. Mm. Så att där tycker jag TIMS, där man tittar på natur, som är rent curriculumtest, är ju bättre. Men PISA har ju varit bra på att marknadsföra sig. Det ska bli sjukt intressant att se siffrorna. Du kanske har fått dem i förväg, det vet jag inte.
Ja, det har du. Sitter på det.
Jag har inte fått dem
än. Vi får dem inte i förväg. Så vi får vänta till september.
Bara kort fråga där. Förra PISA visar ju då en liten nedgång efter att det har gått upp.
Stor nedgång.
Ja, men relativt sett så hamnar ju Sverige lite högre upp. Och det var det inte så att de andra länderna hade gått ännu sämre, vilket man tror var en pandemieffekt? Var det inte
Nej,
så?
Jag tror tvärtom faktiskt att Sverige tappade lite mer än de andra länderna.
Var det så?
Ja, och särskilt då i svenska och matematik. Ja, det vill jag starkt minne av.
Precis, och det är men problemet i Sverige är ju resultatskillnaderna. Mm. Det går ju jättebra för elever med starka hemresurser. Och där tittar OECD på föräldrarnas utbildningsnivå framförallt, och år i landet och så. Så att problemet är att vi har att det dras isär mer och mer. Resultatskillnaden ökar för varje mätning. Vi ser ju till exempel i PISA när man gjorde en djup, när Skolverket gjorde en djup analys och regression på datan, att bland de elever som är födda i Sverige, de är alltså födda här, de har föräldrar med utländsk bakgrund, då är det 50% som inte läser på grundläggande nivå i årskurs 9. Mm. Och det är helt horribla siffror. De har gått i förskola. Och de går i skolan i 10 år. Hur kommer det då sig? Hur kommer det sig då att man inte läser på adekvat åldersnivå? Och jag menar, vi kan inte skylla på migrationsströmmarna för 10 år sedan, för de har ju lämnat grundskolan, de eleverna.
Och det är ju precis därför de förändringar vi gör nu är så otroligt viktiga. Så att alla barn möts, exempelvis då den tidiga läsinlärningen på rätt sätt. Och vi jobbar metodiskt med de nya läroplanerna, nya lärarutbildningar, nya betygssystem, allt, helheten som Linnea sagt.
Och framförallt att vi måste sluta med experimentpedagogiken. Vi kan inte kasta ner barnen i vattnet och säga nu får ni utforska hur man simmar. Först måste vi lära dem att använda armar och ben, och sen kan de få testa att simma. Det är samma princip i undervisningen.
David, vilken PISA-mätning är det vi ska utvärdera den här regeringen på?
Ja, det är väl den kommande då, skulle jag säga.
Hur ofta kommer den?
Var femte år. Så vi får vänta några år till, men jag vill ändå säga att de reformer vi gör, även fast Linnea tycker att vi kunde ha fokuserat lite annorlunda, så är ändå de största reformerna på 30 år. Vi är upp med hela 90-talet som är en stor bo till den situation vi har idag. Och det har vi gjort den här mandatperioden på kort tid. Det vill jag ändå säga, en ganska stor ansats.
Ja. Sen har man inte rört köerna, etableringsrätten, aktiebolagen och så.
Man kan
så
inte få man allt F. på samma gång.
Där får man F. Vi skulle ha börjat med det.
Hörrni, en sista fråga. Den får inte David, den får bara Linnea, för Davids svar är givet. Linnea, vilket valresultat är bäst för skolan, tror du?
Jag tror att ett valresultat som är bra för skolan är där politiker, där partier samarbetar oavsett vilket block de befinner sig i.
Det kan de göra nu.
Och skapa ett skolsystem som är bäst för eleverna, inte för aktieägarna och lobbyisterna.
Men då pressar jag lite till då. En majoritet för Tidersidan eller för den nuvarande oppositionssidan?
Alltså jag svingar ut alla håll. Jag har ju ingen politisk hemvist. Jag är liberal i min ideologi. Men har ingenting med partiet
att göra. Men att Liberalerna är bästa skolpartiet måste vi ändå säga.
Alltså aktiebolagen är kvar, så länge de är det.
Nu pratar jag om som parti, inte vad vi fått igenom.
Vi får se hur
det
går.
Vi diskutera.
Jag tror folk har lärt sig jättemycket av det här samtalet. För det blev verkligen som jag ville, att vi fick koll på dem. Eller så här, är det något jättestor reform som är på gång som jag helt har missat? Och inte något så här liten små friseringsgrej? Linnea, är det något jag har missat?
Nej, inte vad som liksom har utretts nu som ligger på bordet.
Det kommer en utredning inom kort som ska reglera klassstorlekar. Det är en ganska stor grej skulle jag säga.
Jo, och men den ligger inte på riksdagens bord för
beslut. Nej, men den är på gång.
Ja, precis. Nästa mandat.
Ja, precis. Det är min sista fråga. David, om ni får sitta kvar, vad blir de stora uppgifterna för nästa mandatperiod?
Att fortsätta det arbete som är påbörjat. Inte minst på det område som Linnea många gånger har sagt under dessa, 50 minuter. Så det kommer vi behöva göra till vidare steg där, men annars så är det ju absolut viktigaste, mindre klassstorlekar, se till att lärare har både tid till sin undervisning och att det är lugn och ro i klassrummet, att det är studiero, det är det viktigaste.
Mm. Aktiebolag och mindre klasser, vad säger du Linnea, vad är viktigast?
Ja, ta bort etableringsrätten, ta bort köerna och fortsätt och förpassa skolmarknaden till historien.
Stort tack Linnea Lindqvist, skoldebattör, rektor och krönikör på Expressens ledarsida för att du kom idag.
Tack. Tack så mycket.
Och tack David Lindberg, statssekreterare för Liberalerna på Utbildningsdepartementet.
Stort tack.
Tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare heter Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.